Seriemördarpodden och Biolång del 2. Det här avsnittet är skrivet och berättat av mig, Dan Hörning. Klippning har gjorts av David Persson. Varning, det här avsnittet innehåller sexuellt våld. Podmi har ett nytt erbjudande. De gamla erbjudanden för Seriemördarpodden Premium och för Massmördarpodden gäller fortfarande. Men du kan nu teckna en prenumeration för samtliga premiumpoddar hos Podmi för 69 kronor i månaden. Förut kostade det 29 plus 19, alltså 48 för Massmördarpodden och Seriemördarpodden. Så om du lägger till 21 kronor till så får du 20 poddar till. Det är bland annat Rättegångspodden, En mörk historia och Mordpodden. Första månaden är gratis, det kostar alltså 69 kronor i månaden på podmi.com eller podmi-appen. Sex kvinnor har hittats mördade i Hillsborough County i Tampa Bay i Florida. Den lokala polisen, som heter HCSO, och agent Malone från FBI vet att de jagar en seriemördare. De har hittat en hel del bevis. De har bland annat röda mattfibrer från två olika bilgolvmattor. De har också ovanliga däckspår från ett sällsynt däck som kallas för ett vogue-däck. Allt de behöver nu en bra misstänkt att jämföra den här bevisningen mot. Kapten Gary Terry från HCSO och agent Malone från FBI vet att det bara är en tidsfråga innan de hittar en ny död kvinna. Den här seriemördaren kommer inte att sluta mörda. Men det här avsnittet börjar inte med att kropp nummer 7 hittas. Istället börjar det med historien om en fantastisk, hjältemodig flicka vid namn Lisa McWay. Lisa McWay var 17 år gammal den 3 november 1984. Just den kvällen hade hon bestämt sig för att ta livet av sig. Hon hade till och med skrivit ett självmordsbrev och lagt det på sin kudde. Anledningen till att Lisa ville ta livet av sig var att hon hade blivit sexuellt utnyttjad av två män som stod henne nära. Två män som borde ha varit goda manliga förebilder, men istället hade utnyttjat henne. Den första förövaren var hennes egen pappa. Hennes föräldrar hade skilt sig på grund av mammans narkotikamissbruk. Lisa fick då bo på heltid hos sin pappa. Enligt Lisa började hennes pappa utnyttja henne sexuellt väldigt tidigt. Vid 14 års ålder hade hon lyckats flytta till sin mormor och trodde då att hon hade kommit undan övergreppen. Men hennes mormor hade en ny man och han hade börjat förgripa sig på henne. Och det hade nu pågått i 3 år. Lisas mormor hade ekonomiska problem och för att förbättra familjens ekonomi jobbade Lisa på 2 olika ställen. Den här kvällen, den 3 november 84, cyklade Lisa hem från ett dubbelpass på sitt ena jobb. Det var i en donutaffär i norra Tampa. Hon hade valt att jobba dubbla pass den här kvällen för att slippa vara hemma innan hon skulle ta livet av sig på natten. När Lisa cyklar på cykelbanan tutar plötsligt en stillastående bil på henne. Hon tycker det är märkligt eftersom hon är säker på att hon inte har gjort något fel. Hon ser att det sitter en man i den stillastående röda bilen. Hon cyklar vidare och bara några minuter senare passerar hon en dåligt upplyst plats. Där sliter någon plötsligt av henne från cykeln. I stunden känns det som att det är 3 eller 4 män som rycker henne av cykeln. Men hon förstår snart att det är en enda man. Han hotar henne med ett vapen och drar in henne i sin bil. Han sliter av hennes kläder och binder för hennes ögon. Lisa hade nu ögonbindel och var naken i en okänd mans bil. Hon var fullständigt säker på att den här mannen tänkte mörda henne. Men det här var inte första gången en man gav sig på Lisa. Hon hade en aning om hur den här mannen tänkte. Hon bestämde sig för att motstånd kunde vara livsfarligt. Motstånd, trodde hon, skulle provocera mannen att skada henne. Hon bestämde sig för att vara foglig och göra precis som mannen ville i syfte att överleva. Och sen kunna berätta det här för polisen. Hon bad honom att inte skada henne och lovade att göra som han sa. Han beordrade henne att ge honom oralsex medan han körde. Han körde runt i Tampa ett tag. Han var beväpnad både med en stor kniv och en pistol. Kniven satt inkörd med spetsen först mellan framsätena i bilen. Lisa funderade för sig själv på vad det egentligen gjorde för skillnad att det här hände. Hon hade ju ändå tänkt ta livet av sig. Men även om hon dog skulle den här mannen säkert fortsätta att skada kvinnor. Lisa insåg att hon nu hade en unik möjlighet och ett ansvar. Det var bara hon som kunde stoppa honom. Hon kunde bara stoppa honom om hon överlevde. Och där och då bestämde sig Lisa McQuay för att överleva. Hon skulle inte dö här, inte på det här sättet och inte den här natten. Hon skulle överleva. Och om hon gjorde det skulle hon inte ta livet av sig. Hon skulle göra allt hon kunde för att den här mannen skulle gripas. Hon skulle stoppa den här mannen som uppenbarligen trodde att kvinnor var leksaker som man kunde göra vad han ville med. Och hon skulle visa honom att han hade fel. Lisa hade förbundna ögon, men hon kunde fortfarande höra och se skillnader i ljus. Ibland kunde hon skymta saker ovanför kanten på ögonbinden. Hon bestämde sig för att memorera allt hon kunde uppfatta. Om hon kunde komma ihåg alla ljud och ljusskillnader i detalj skulle hon kanske kunna leda polisen till platsen som mannen nu förde henne till. Den här kvällen hade Lisa mens. Hon bestämde sig för att sprida sitt mensblod på så många platser som möjligt för att lämna tekniska spår efter sig. Även om han mördade henne skulle hon kunna sätta fast honom från andra sidan. Hon ansträngde sig också för att lämna fingeravtryck på så många ställen som möjligt. Till slut var mannen nöjd med oralsexet och stannade till för att ta ut pengar vid en bankomat. Lisa lyckades snegla lite under sin ögonbindel. Hon såg bilens instrumentbräda och ordet Magnum som stod skrivet med stora bokstäver. Mannen kom tillbaka och Lisa låtsades som ingenting. Han lutade hennes säte bakåt och sa åt henne att ligga still. Hon antog att det var för att hon inte skulle synas utifrån. Det är lite oklart om han klär på henne igen eller om hon fortfarande är naken när nästa sak händer. Efter ett tag stannade hon vid ett hus och mannen beordrade Lisa att gå ur bilen. Han förde henne bryskt upp för en trappa. Lisa försökte snegla under ögonbinden igen. Hon såg att huset var vitt och trappan var röd. När hon kom in i mannens lägenhet började en utdragen våldtäkt som pågick i 26 timmar. Under övergreppet såg Lisa till att aldrig göra motstånd. Hon såg också till att lämna spår på så många ställen som möjligt i lägenheten. Vid ett tillfälle lyckas hon släppa ett armband under mannens säng utan att han märkte det. Kom ihåg det armbandet. Under en paus i övergreppen vågade Lisa fråga varför mannen gjorde det här. Till hennes förvåning svarade han, citat, "Jag gör det här för att hämnas på kvinnor, din dumma bitch. Jag älskade en tjej en gång, men hon lämnade mig. Hon svek mig och det kan inte jag förlåta." Lisa bestämde sig för att försöka få kontakt med mannen och få honom att se henne som en person och inte som ett objekt. Hon svarade någonting i stil med: "Usch, vad elakt gjort av henne. Om jag var din flickvän skulle jag aldrig göra något sånt mot dig. Gud vad taskigt av henne, fy." Mannen fortsatte våldta Lisa. Efter ett tag somnade han till. Lisa vågade inte göra någonting. Om hon försökte fly och han vaknade skulle han garanterat döda henne. När mannen väl vaknade och Lisa inte hade försökt fly skrattade han och sa: "Nu litar jag på dig. Kom, vi tar en dusch." De duschade tillsammans. Han smekte henne ömt och tvättade hennes hår. Han hade slutat kalla henne för bitch. Istället hette hon nu babe. Övergreppen fortsatte, men nu var mannen nästan ömsint. Han var försiktig och ville att hon också skulle njuta. Lisa låtsades njuta av övergreppet. Hon försökte ge mannen intrycket av att de älskade med varandra. Lisa hade ögonbindel på sig under hela övergreppet, under alla 26 timmarna. Men vid ett tillfälle smekte hon över mannens ansikte. Hon försökte lägga alla detaljer på minnet så att hon skulle kunna identifiera honom vid en konfrontation i framtiden. Under ett av deras samtal berättade Lisa att hennes pappa var döende i en allvarlig sjukdom. Och det var bara hon var den enda som tog hand om pappan. Om någonting hände henne skulle pappan dö i sin ensamhet. De var fattiga och hade inte råd med läkarvård. Mannen uttryckte sitt deltagande innan han plötsligt bytte attityd, skrek åt henne att hon var en bitch och våldtog henne igen. Lisa hade hittat på hela den här historien om pappan. Hon hade inte sett sin pappa på flera år efter att hon hade flytt från hans övergrepp. Vid ett tillfälle, mot slutet av de 26 timmarna, sa mannen: "Vad ska jag göra med dig egentligen?" Lisa bestämde sig för att det här var det kritiska ögonblicket. Det var här allting skulle avgöras. Hon svarade: "Alltså, det här var ett lite konstigt sätt att träffas på. Men jag tycker du verkar jättetrevlig. Jag skulle gärna bli din flickvän. Vi skulle ha det jättemysigt tillsammans. Vi behöver inte berätta för någon hur vi träffades. Vi kan ju säga att vi sågs på ett fik eller något kanske." Hon kunde höra hur mannen funderade. Och sen muttrade han: "Nej, det går inte. Jag kan inte behålla dig." Övergreppet fortsatte. Lisa gjorde allt hon kunde för att hålla honom glad. Han frågade var hon bodde. Hon svarade med adressen till en plats som inte var hennes bostad, men som låg i närheten av den. Han våldtog henne igen. Till slut, efter 26 timmar, verkade han tappa intresset. Det var väldigt tidigt nästa morgon. Det var fortfarande mörkt. Han tog ut henne till sin bil igen. Lisa var helt säker på att nu skulle hon bli mördad. De körde ett tag. Plötsligt stannade bilen. Han öppnade passagerardörren på hennes sida, men han satt kvar i förarsätet. Han sa: "Hoppa ut nu." Hon klev ut ur bilen, men han satt kvar. Sen sa han: "Ta hand om dig och ta hand om din pappa. Jag hoppas han blir bättre snart. Jag låter dig leva så att du kan ta hand om honom." Sen stängde han bildörren och körde iväg. När Lisa fick av sig ögonbinden var mannen redan borta. Det första hon fick syn på var ett stort träd, en ek. Och hon kände att den här eken, den symboliserade livet. Lisa McWay hade överlevt. Och nu var hon tvungen att stoppa den här mannen så att han aldrig gjorde samma sak eller värre mot någon annan. Lisa sprang hem till sin mormor. När mormor och mormors man fick höra hennes historia skrattade de henne rakt i ansiktet och sa att det var den värsta lögnen de någonsin hade hört. Mormors man örfilade Lisa och sa: "Vad har du varit det senaste dygnet? Varför hittar du på en sån här skithistoria?" Då kontaktade Lisa själv polisen. HCSO, Hillsbury-sheriffen, lyssnade på hennes historia, bedömde dess sanningshalt och trodde på henne till 100%. Men de kopplade inte ihop det här fallet med seriemördaren, åtminstone inte direkt. Det här var en kidnappning och en utdragen våldtäkt. Det var inte någon som blev bunden och mördad. Men de trodde på Lisa och bestämde sig för att göra allt för att få tag i förövaren. Lisa kunde berätta att kidnapparen var en vit man, mellan 30 och 40 år gammal. Han hade en djup röst, hans hår var brunt och kortklippt, hans ögonbryn var smala och han hade en stor näsa. Han hade även lite mustasch och små öron. Hans tänder var i bra skick. Han hade muskler men också lite övervikt. På något sätt hade han verkat lite kvinnlig, tyckte Lisa. Lisa berättade att hon hade sett ordet Magnum på instrumentbrädan och att bilen bara hade haft två dörrar. Ratten hade varit röd och sätena hade varit vita. Hon hade aldrig sett golvmattan i bilen. Polisen kunde konstatera att det här måste vara en bil av märket Dodge Magnum. De började se över olika årsmodeller av Dodge Magnum för att se om det var någon skillnad i utformandet av instrumentbrädan och dörrarna. Lisa blev undersökt av kvinnliga poliser efter våldtäkterna. En av poliserna föreslog att de borde skicka den tekniska bevisningen till FBI ifall den stämde med seriemördaren. Det var ingen som egentligen trodde det, men det kunde ju inte skada. Om inte annat skulle de ju få FBIs hjälp att analysera bevisen från kidnappningen. Den 6 november 1984, 2 dagar efter Lisas traumatiska upplevelse, hittades offer nummer 7. Kvarlevorna av en kvinna hittades i Pasco County, precis norr om Hillsborough County. Det här var det första offret som hittades i ett annat county, och det skulle senare visa sig ha enorm betydelse. Vi återkommer till det flera gånger i varje del framöver. Kvarlevorna hade hittats av en kvinnlig ranchägare som var ute och red. Kvarlevorna låg på kvinnans ägor. Offer nummer 7 var utspridd över ett stort område. Det var nästan bara skelett kvar av henne. Man hittade en sladd runt offrets hals. Ett tjockt skosnöre satt fäst runt ett armben. Man hittade också en blus, ett par trosor och smycken. Det fanns människohår på platsen. Polisen antog att de tillhörde offret. Eftersom offer nummer 7 hade hittats i ett annat county var det en annan rättsläkare som undersökte kvarlevorna först. Rättsläkare i Pasco County var Dr. Joan Woods. Dr. Woods kom fram till att kroppen hade legat på platsen i 2 veckor och att kvinnan hade dött en våldsam död, troligtvis på platsen. Dr. Woods kunde inte hitta några kulhål och hon bedömde att offer nummer 7 hade strypts till döds. Polisen hade svårigheter att identifiera offer nummer 7, så både offer nummer 6 och offer nummer 7 var alltså fortfarande oidentifierade. Det var oklart om det var djur som hade spridit ut kroppen eller om den hade blivit styckad och utplacerad. Det ledde givetvis till potentiella samarbetsproblem att offer nummer 7 hade hittats i Pasco County och inte Hillsbury. Det hölls ett möte mellan de 2 sheriffkontoren. Kapten Terry undersök hur viktigt det var att samarbeta i en seriemördarutredning. Och till hans stora glädje höll Pasco-polisen med om det. Och de delade uppfattningen att repen tydde på att det här var samma gärningsman. Seriemördaren hade nu slagit till i deras county också. Och Pasco-polisen skulle göra allt de kunde för att hjälpa till att gripa honom. På HCSOs inrådan skickade Pasco-polisen den tekniska bevisningen till agent Malone och FBI. Kroppen hade legat ett tag och var ju utspridd. Chansen att hitta fibrer var väldigt liten. Till utredarnas stora glädje hittades en enda röd mattfiber i offrets hår. Mattfibern kom från en röd bilgolvmatta och matchade de som hade hittats tidigare. FBIs test och offer nummer 7 gjorde att undersökningen av bevisen från våldtäkten och kidnappningen av Lisa McQuay blev en aning fördröjt. Ett mordoffer ansågs viktigare än ett våldtäktsoffer. Den 12 november 1984 hittades offer nummer 8. Det var bara 6 dagar efter att offer nummer 7 hade hittats och 8 dagar efter att Lisa hade släppts av sin kidnappare. Det var en skyltmålare i Tampa som hittade kroppen. Det här var inne i själva staden Tampa och alltså i 3:e polisområde. Innanför Tampas stadsgränser var det Tampa-polisen som var ansvarig, även om Tampa låg i Hillsborough County. HCSO ansvarade alltså för området utanför själva storstaden Tampa och Tampa-polisen för det som hände i staden. Men HCSO var vana att samarbeta med Tampa-polisen. Tampa-polisen kallade omedelbart in HCSOs mordrotel till fyndplatsen. De visste mycket väl direkt att det här var dåd av seriemördaren som HCSO jagade. Kroppen var naken, förutom ett par knästrumpor i nylon. Den låg märkligt placerad. Kroppen låg med ansiktet neråt, vänd från vägen, lite nedanför vägen. Det verkade som att kroppen hade kastats ut från en bil över vägkanten nedför en sluttning. Offer nummer 8 hade ett rep runt halsen. Det såg ut att ha använts som koppel. Det fanns repmärken på kroppen också. Offer nummer 8:s ansikte var i princip sönderslaget. Hennes ben hade tvingats isär och höften hade knäckts, precis som offer nummer 1. Hennes kläder låg i närheten av kroppen. På hennes blus återfanns mänsklig avföring. Det fanns också avföring på hennes lår. Polisen hittade ett körkort i jeansen som låg bredvid kroppen. Körkortet tillhörde en Kim Marie Swan, hädan efter kallad Swan, Offer nummer 8 var identifierad. Swan hade arbetat som nakendansös på Sly Fox Lounge, alltså samma ställe som Negun, offer nummer 1, hade jobbat på. Swan var 21 år gammal när hon dog. Det fanns däckspår på platsen. Polisen tog avtryck av dem. Polisen hittade också röda mattfibrer och bruna människohår på Swans jeans. Allt skickades till FBIs laboratorium. En doktor Miller undersökte kroppen och obducerade den. Han konstaterade att Swan hade varit död i 2 eller 3 dagar när hon hittades. Dödsorsaken var strypning. En annan källa uppger att Swan bara hade varit på platsen i 24 timmar. Alla poliser, Tampa-polisen, HCSO, FBI och Pasco-polisen, väntade nu spänt på resultaten från testerna på bevisningen från mordet på Swan. Även delstatspolisen var nu väldigt intresserade, så det fanns 5 polismyndigheter inblandade. Men poliserna fick någonting helt annat. Den 13 november, dagen efter att Swans kropp hade hittats, ringde en tekniker från FBI till HCSO. Han berättade att den tekniska bevisningen från våldtäkten och kidnappningen av Lisa McWay matchade bevisningen från många av morden. Den mannen som hade våldtagit och kidnappat Lisa var identisk med seriemördaren. Nu hade polisen plötsligt ett ögonvittne som hade träffat seriemördaren, tillbringat över ett dygn tillsammans med honom och överlevt. Lisa kallades in för nya förhör. Den 14 november bildades en officiell taskforce, en specialstyrka vars enda uppgift var att fånga seriemördaren. Och den bestod då av poliser från alla 5 polisdistrikten, HCSO, Tampa-polisen, Floridas delstatspolis, Pasco-polisen och FBI. Specialstyrkan bestod av 30 poliser som jobbade heltid med det här fallet. Och nu visste de vilken bil de letade efter. Det var nämligen bara en 1978 Dodge Magnum som stämde in på Lisas beskrivning. En av de 30 poliserna i specialstyrkan skickades till Tallahassee. Tallahassee är Floridas huvudstad och det är där det centrala bilregistret fanns 1984. Där hämtade polismannen ut en fullständig förteckning över alla som ägde en 1978 Dodge Magnum i Hillsborough County. Listan var inte lång, det fanns bara ett fåtal namn på den. En polispatrull som körde på Nebraska Avenue mitt i prostitutionsområdet fick syn på en röd Dodge Magnum från 1978. De stoppade bilen och informerade föraren att de letade efter misstänkt rånare. Föraren valde att samarbeta. Poliserna kontrollerade hans legitimation, tog en bild på honom och skrev en förhörsrapport från fältet som hamnade hos specialstyrkan. Och sen släppte de honom. Föraren var märkbart lättad över att bli släppt. Andra poliser hämtade ut data från alla bankomater i norra Tampa. De tittade speciellt på vilka uttag som hade gjorts ungefär samtidigt som Lisa McWay sa att kidnapparen hade tagit ut pengar. Listan på ägare av Dodge Magnums från 1978 Hillsborough County och listan på personer som hade gjort misstänkta bankomatuttag jämfördes. Bara ett enda namn fanns på båda listorna. Och det var namnet på mannen som hade stoppats av polispatrullen på Nebraska Avenue när han körde där med sin 1978 Dodge Magnum. Den här mannens namn var Robert Joseph Long, mer känd som Bobby Joe Long. Bilden som hade tagits på mannen på Nebraska Avenue visades för Lisa McWay. Hon tittade på den, tänkte efter och sa att hon var fullständigt säker på att mannen på bilden var samma man som hade kidnappat och våldtagit henne. Bobby Joe Long var ute villkorligt efter en grov misshandel i Hillsborough County tidigare samma år, 1984. Specialstyrkan noterade att gärningsmannaprofilen hade sagt att gärningsmannen skulle ha varit dömd för 1 eller flera brott tidigare. Bobby Joe Long var nu polisens huvudmisstänkte. Specialstyrkan insåg att nu fick ingenting gå fel. Bobby Joe Long var fortfarande på fri fot. Det fanns en risk att de kunde göra något juridiskt misstag som kunde göra att seriemördaren inte skulle kunna fällas. Specialstyrkan ansökte om tillstånd att avlyssna och sedan gripa Bobby Olong samt göra husrannsakan i hans hem och i hans bil. Den ansvarige domaren gav dem tillstånd. Innan någon annan åtgärd vidtogs kontaktades Behavioral Science Unit vid FBI i Quantico igen, alltså Mindhunters. Mindhunters fick berätta exakt vilka frågor som skulle ställas när specialstyrkan väl skulle förhöra den misstänkte. Plötsligt kom analysen från Swan in, alltså offer nummer 8. FBIs laboratorium hade matchat däckspåren och röda fibrer. Det var seriemördaren som hade mördat Swan. Ingen var särskilt överraskad. Fiberexperten från FBI flögs in till Tampa för att kunna göra en snabb bedömning av fibrerna från husrannsakan så fort det bara var möjligt efter att den hade gjorts. Det var bara det att alla var tvungna att skynda långsamt, för nu fick verkligen ingenting gå fel. Fiberexperten hade också ett flygplan som stod redo att flyga honom tillbaks till FBIs laboratorium för att göra en djupare analys av fynden från den kommande husrannsakan om det behövdes. Nu organiserade specialstyrkan i 4 olika team. Team 1 skulle fysiskt arrestera Bobby Olong. 2 av poliserna i team 1 var de som var utsedda att förhöra honom. De hade fått riktlinjer från Mindhunters och bedömdes vara de bästa förhörsledarna i specialstyrkan. Team 2 skulle genomsöka Bobby Olongs röda 1978 Dodge Magnum. Team 3 skulle söka igenom Bobby Olongs bostad. Team 4 skulle omedelbart efter det att Bobby Olong hade gripits förhöra alla hans grannar innan media hann ut med nyheten. De skulle genomföra en snabb och effektiv dörrknackningsoperation. Redan nästa dag lyckades en medlem i specialstyrkan lokalisera Bobby Olong. Polismannen följde efter den misstänkte seriemördaren så snart det bara var möjligt. Anslöt samtliga medlemmar ur team 1. Alla skuggade dem Bobby Olong. Bobby Joe bestämde sig för att gå på bio. Flera av biobesökarna på raderna bakom honom var poliser från team 1 i civila kläder. Så fort alla 4 teamen var på plats kom verkställningsordern att gripa Bobby Olong. När Bobby Joe klev ut från bion greps han. Det hade tagit bara 36 timmar för specialstyrkan att gripa sin misstänkte efter att den bildades. Bobby Joe informerades om att han var gripen för våldtäkten på och kidnappningen av Lisa McWay. Han avsåg sig skriftligen sina Miranda-rättigheter och gick med på att förhöras utan en advokat närvarande. Bobby Joe fördes till sin lägenhet där ytterligare 10 polismän väntade. Bobby Joe bodde i Hillsborough County och alltså i HCSOs polisdistrikt. I det distriktet var det rekommenderat att genomföra husrannsakan med den misstänkte närvarande. Bobby Joe vägrade dock att lämna polisbilen. Jurister bedömde att det räckte med att han hade haft möjligheten att närvara vid husrannsakan. Specialstyrkan körde då Bobby Joe till polisstationen i Hillsborough County för att förhöra honom. De 2 poliserna som skulle förhöra Bobby Joe hade precis fått en till kort instruktion från FBI. Den här gången direkt från agenten som hade sammanställt gärningsmannaprofilen som ni hörde i förra avsnittet. Det råd de hade fått från agenten var att det bästa sättet att få det misstänkt att samarbeta var om de 2 förhörsledarna var auktoritära, dominanta och bestämda. Samt visade att de var ordentligt insatta i fallet. De fick inte under några omständigheter säga någonting fel gällande detaljer som gärningsmannen kunde förväntas känna till. För då kunde de förlora hans respekt och då skulle förhöret bli väldigt svårt. De båda förhörsledarna inledde förhöret med att bara tala om Lisa McWay. Målet var att få Bobby Joe att erkänna att han var kidnapparen. Eftersom polisen visste att kidnapparen och seriemördaren var samma person skulle de på så sätt kunna lösa alla morden utan att ens tala om dem till en början. Bobby Joe erkände efter ett tag att han var mannen som hade kidnappat Lisa McWay. Han erkände också att han hade 6 män många gånger. Först ville hon inte, sa han, men sen ville hon bara ha mer och sa att hon inte ville gå därifrån. Han hävdade att han under 26 timmars våldtäkten hade tömt sin pistol på patroner och slängt patronerna i soporna så att han inte skulle frestas att skada Lisa. Han hävdade att Lisa var annorlunda, att hon var, citat, en bra tjej. Han berättade också stolt att han hade gjort ögonbindeln Lisa hade på sig i 26 timmar alldeles själv. Han hade blivit klar med den 2 dagar innan kidnappningen. Bobby Joe påpekar också att han aldrig använde knark, att han sällan drack och att han verkligen inte led av minnesförluster. Men när utredarna började prata om morden sa Bobby Joe, citat, jag skulle helst inte vilja tala om det där idag. När utredarna frågade vad han menade, tegan och vägrade prata med dem ett tag. Under tiden genomsökte team 2 Bobby Joe Longs bil. De upptäckte att däcken matchade däckspåren perfekt. De hittade det sällsynta Vogue-däcket. Flera av dem hade ju sett och känt på det Vogue-däck som polisen hade köpt in. Det här var ett precis likadant, bara lite mer slitet. De andra 3 däcken stämde också perfekt. FBIs fiberexpert tog en bit av golvmattan i bilen och körde i ilfart till sitt väntande plan. Sen flög han till ett laboratorium i Sanford i Florida, för där fanns ett mikroskop som var kvalificerat för att testa fibrerna. Kort därefter ringde agenten tillbaka till specialstyrkan. Han kunde bekräfta att fibrerna från Bobby Joe Longs bilgolvmatta matchade de som hade hittats på fyndplatserna. Bobby Joe Long var seriemördaren som specialstyrkan hade letat efter. Team 3 genomsökte Bobby Joes lägenhet. Den såg ut exakt som Lisa McWay hade beskrivit den, trots att hon inte ens hade sett den. Under Bobby Joes säng hittade de Lisas armband. De hittade också massor av fotografier, de flesta på nakna kvinnor. Några av bilderna föreställde Bobby Joe Long när han hade sex med bundna kvinnor. Medlemmarna i team 3 insåg att det var många fler kvinnor på bilderna än 9. Alltså många fler än de kända mordoffren och Lisa McWay. Medlemmarna i team 3 kunde inte låta bli att undra hur många människor Bobby Joe Long hade mördat egentligen. Det fanns också en stor mängd kvinnounderkläder i Bobby Joes lägenhet. Team 3 hittade också kniven som användes när Michelle Sims mördades, alltså offer nummer 2, i Bobby Joes lägenhet. Team 4 frågade ut Bobby Joes grannar. Jag har inte kunnat hitta vad de kom fram till, så jag antar att operation dörrknackning inte gav några användbara resultat. Bobby Joe satt fortfarande i förhör. Han konfronterades med den tekniska bevisningen. När utredarna började prata om det sällsynta vågdäcket på hans bil sa Bobby Joe, citat, saker och ting har ändrats sedan vi började det här samtalet. Jag tror att jag vill ha en advokat nu. Här borde förhörsledarna ha brutit förhöret och tagit in en advokat. Men istället för att avbryta förhöret, som de borde ha gjort, sa en av utredarna, kom igen nu, var ärlig nu Robert. Vi har dig på den tekniska bevisningen. Nu är det dags att berätta. De 2 förhörsledarna började visa bilder på de 8 mordoffren. Bobby Joe suckade djupt. Ja, det verkar som att ni fick mig. Jag dödade dem allihop. Alla tjejerna i tidningarna. Jag tog dem, varenda en. Jag visste att det var kört när jag släppte henne. Jag visste att det bara var en tidsfråga då. Alltså jag bad henne inte ens att hålla tyst. Det var som att jag inte brydde mig längre. Det var lite som att jag ville åka fast. Det var liksom det enda sättet att sluta. Jag är en jävligt sjuk människa. Bobby Joe började berätta. Men innan vi ska höra hans berättelse måste vi ta reda på vem det är som sitter där framför specialstyrkans 2 förhörsledare. Vem var Bobby Joe Long? Och det ska vi få reda på mer om i nästa avsnitt. Men Vi har några minuter kvar av det här avsnittet. Och då tänkte jag prata lite om seriemördare i Florida. Det kommer nämligen att bli relevant i avsnitt 4. Florida har haft ett antal seriemördare. Den mest berömda seriemördaren som både greps och avrättades i Florida var givetvis Ted Bundy. Han greps 1978 och avrättades 1989. Näst mest berömd av Floridas seriemördare är nog Eileen Vernus. Hon mördade 6 eller 7 män i Florida 1989 och 1990. Ett av mordoffren hittades i Pasco County, alltså samma county där offer nummer 7 hittades. Eileen Vernus dömdes till döden 1992 och avrättades 2002. Den tredje mest berömde seriemördaren i Florida är nog Bobby Joe Long. Men det finns en hel del till. Några andra seriemördare värda att nämna i Florida är seriemördarparet David Allen Gore och Fred Waterfield, som dödade minst 6 kvinnor i River County på tidigt 80-tal. Eddie Lee Mosley mördade minst 8 kvinnor i Florida under 70-80-talet. Han kom undan ända till DNA-tekniken utvecklades 2001, alltså precis när East Area Rapist och Original Night Stalker bands ihop. För då kunde Eddie Lee Mosley bindas till 8 mord. 2 oskyldiga män satt redan i fängelse för några av de här morden. Mosley hålls fortfarande inspärrad på psykiatrisk sjukhus. Och förmodligen för all framtid. Oscar Ray Bolin mördade 3 kvinnor under 1986. Han greps efter ett tips från hans exfru 1990 och avrättades för morden 2016. Danny Rowling kallas för The Gainesville Ripper. Han greps 1990 och dömdes till döden för mord på minst 5 kvinnor. Samtliga offer var studenter på universitetsnivå. Gerard John Schaefer mördade kanske så många som 30 kvinnor mellan 1969 och 1973. Men han dömdes bara för 2 mord. Och han blev mördad av en medfånge 1995. Eileen Vernus är inte Floridas enda kvinnliga seriemördare. Vi har också barnvakten från helvetet, Christine Falling, som mördade 5 barn som hon satt barnvakt för. Falling fick livstidsfängelse 1982 och där sitter hon än idag. Det finns minst ett olöst seriemord i Florida. Punkamördaren härjade mellan februari 1975 och juli samma år. Punkamördarens offers bilar hittades alltid med punktering. Förmodligen erbjöd han dem sedan hjälp och körde iväg med dem i sin egen bil. Punkamördaren har aldrig gripits. Och vi kommer givetvis att återkomma till alla de här mördarna i framtida avsnitt av Seriemördarpodden. Men några av dem kommer också tillbaka i avsnitt 4 i den här serien. Seriemördarpodden finns på Facebook, jag finns på Instagram och på Twitter, heter Dan Hörning. Där kan ni skicka meddelanden och prata med mig. Skicka gärna meddelanden på Facebook och Twitter framför Instagram, för det är lättare att svara på. Ja, som jag sa i början så finns det nu ett paket på Podme där ni kan få tag på både Massmördarpodden och Seriemördarpodden Premium för 69 kronor i månaden. Plus 20 poddar till. Seriemördarpodden Premium kommer alltså ut med 3 till avsnitt av Seriemördarpodden just nu i februari 2020. Massmördarpodden kommer ut med 2 avsnitt. Jag gör ju ett antal andra poddar också. De är alla gratis och inte betalpoddar. Bland dem finns till exempel Sagan om Isfolket-podden. Sagan om Isfolket är en bokserie på 47 böcker skriven av Margit Sandemo. Och om ni känner någon som har läst dem eller om ni har läst dem själv, så borde ni lyssna på vår extremt uttömmande podd om Sagan om Isfolket. Den gör jag tillsammans med Anna Erlandsson. Och ett av avsnitten är 4 timmar långt. Det är det längsta poddavsnitt jag gjort. Demonernas fjäll. Tack till alla som sponsrar Seriemördarpodden Patreon. Tack till alla som prenumererar på Podme. Tack till Tripnaha för musiken. Tack till Dava för klippning och ljudsättning. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
presenteras av I Like Radio. I Like Radio.